En bitte liten pipip. Tør ikke å komme til land så lenge det midnattssol. Så har de en sånn spesiell ting der de setter ned kroppstemperaturen og metabolismen og går i en slags sånn halvdvaletilstand.
Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og i dag skal vi snakke om Norges mest mystiske fugl. Den finnes langs hele kysten vår, men det nesten bare sjøfolk og fiskere som har sett den. Pluss noen forskere da, og en av dem det deg, Svein Are Hansen. Hei!
Hei, hei!
Jeg vil huske at du kanskje en av de få som har sett havsalet på nært hold.
Ja, det ikke så mange som har det, for den, hvis du drar til en sjøfuglkoloni, et fuglefjell på sommeren, så ser du masse av de her klassiske sjøfuglene. Man krysser som sliter litt nå på grunn av fugleinfluens og mange andre ting, men også lunde og lomvi og alle de store, flotte sjøfuglene som vi har i Norge. Men havsvalen ser du ikke, i hvert fall ikke på dagtid.
For den bare ut om natta, eller?
Den på land om natta, sånn at ut på dagtid så den ut på sjøen og fisker, og de som har båter og seilere og fiskere og sånn, de har sett havsvalet. Det en liten, mørk, liten svalelignende fugl som nesten liksom danser over havoverflata for å spise masse små plankton og små dyr som den finner i overflata.
Ok, har du sett den på dagtid da?
Nei, faktisk aldri. Jeg har hverken seil eller sjømann, så det kan være det.
Ja, men du sa at den var liten og svart. Det jo, altså, hvor, kan du beskrive litt mer hvordan den ser ut?
Det mange som, ja, den heter jo havsvale da, det var jo kanskje for at folk synes det ligner litt på en svale. Det er jo, det er jo mye større enn de svalene kanskje vi har i vi ser på land da, så det jo ikke en svale da, det jo en ordentlig sjøfugl, det kalles for en stormfugl, og det i samme slekt som havhest og albatross faktisk.
Så okay.
det en sånn gruppe av sjøfugler som riktig skikkelige sjøfugler, de på sjøen stort sett hele livet.
Yes, men den må jo være veldig mye mindre enn dem på en måte, søskenbarna sine da.
Absolutt, den ene veldig liten, så den vel 25-30 gram kanskje i vekt og litt lange vinger, siden den så flink å fly og ja. Så det en, jeg vet ikke hva vi skal si, som en trost kanskje.
Og jeg har jo sett bilder av deg når du ute og forsker på den, og du klarer jo å holde den i neven.
Ja, absolutt, absolutt. Det en liten fugl.
Ja, og så sier du at den ligner litt på en svale da, men hvordan ligner den på en sjøfugl?
Ja, det kan du si. Den har jo svømmeføtter da. Og så har den sånn som de, som jeg sa, stormfugler, altså med albatross og havhest og din slekta der, de har to sånne, forlenger nesebårene, så de har to sånne rør på toppen av nesen.
Ja.
Og det trodde man vel før hadde noe med, for sjøfuglene har, de sjøfuglene har en liten kjertel helt på basen av nebbet, som de her stormfuglene bruker til å skille ut salt faktisk. Det gjør at de kan klare seg med å skille ut salt fra saltvann og maten, som gjør at de kan jo ikke drikke ferskvann, i og med at de lever på havet hele livet nesten, på, i saltvann.
Ok.
Så de har en kjertel som skiller ut salt. Man har trodd at de rørene på en måte på nebbet da, er noe som har en funksjon i forhold til, for det drypper ut sånn saltholdig væske, men sannsynligvis er det vel på grunn av at de har en ekstremt god luktesans. De kan snuse seg frem til for eksempel tran, lever, de lukter mat på veldig, veldig lang avstand.
Ok, ja, det jo, vet man jo litt fra når man ute og fisker også, at når man begynner å gjøre opp fisk ut på sjøen, så kommer jo måsene også veldig fort.
Ja da, de skjønner fort hva som skjer.
Men jeg har aldri tenkt på at det kanskje kan ha noe med luktesans å gjøre.
Nei, i hvert fall i stormfuglene, de har veldig god luktesans.
Yes. Ja, for oppå nebbet, ja, så er det jo, den ligner jo nesten litt som på en vorte oppå nebbet da, kan man si.
Ja, det blir det.
Ok, så de lukter det. Det er aldri tenkt på at fuglene i det hele tatt kan jo lukte.
Nei, man tenker ikke på det, men de kan det altså.
Er det sånn at den kan bevege seg i nærheten av fiskere og seilbåter og sånn, eller?
Ja da, absolutt. Det vil jeg tro man ser det når man ja, slenger ut fiskeavfall og sånne ting. Da, det er nok da man kan se havsvalen hvis man langt til havs da.
Ja, så den ikke genert sånn sett egentlig?
Nei da, ikke egentlig. Ikke, absolutt ikke. Men den veldig genert i forhold til vanligvis sånne både sjøfugl og andre fugl, det er jo, etter hvert som våren brer seg nordover, så starter jo hekkesesongen. Det betyr jo at langt ned i Europa, som for eksempel her i Oslo, så starter for eksempel ærfuglen, som en annen art som jeg jobber med. De klekker ungene sine kanskje i starten av mai, kanskje til og med i slutten av april enkelte. kommer längre till Nord-Norge så är det juni och till Svalbard så är det ofta nästan juli för ärfuglarna kläcker. Så våren brer sig uppover och sjöfuglarna och andra fuglar börjar ju häcka efter vart som förhållandena blir bättre ju längre norr du kommer. Men på för havsfåglarna så är det akkurat motsatt.
Okej.
Okay. Den startar senare och senare efter att sommaren är över. Då först kommer den till norr. På grund av att den är inte nödvändigtvis avhängig av att det ska vara frisk gräs eller att det är bart nödvändigtvis i backen. Den är avhängig av det som är i havet och så den är väldigt sensitiv för dagsljus. Den tör inte att komma till land på grund av att den blir spist av stora måkar för exempel och andra rovfåglar och ugglor. Så den väntar till det blir mörkt om natten för den tör att starta häckningen av sig.
Är det någon andra fåglar som hjälper sånt?
Inte som jag vet om faktiskt. Det är ganska speciellt med akkurat den havsfåglen. Så den startar ju är ofta färdig med häckesäsongen kanske juni-juli i England där det också häcker Wales och längre söder men kanske i Nord-Norge så startar de inte häckesäsongen för vi kommer till juli. Så jag sa det var motsatt i förhåll till våren som blir så norr, men det är egentligen en extrem variant av det. Där det våren och sommaren är över i norr för den kan starta häcka för att den tör inte att komma till land så länge det är midnattssol.
Det är ju stackare den som ska färre i norr på sommaren.
Ja, den har det ganska tufft. Den häcker ju för exempel i gamla lundehule som då lundungarna har ju förlatt och då är det plötsligt lejligheter ledigt till havsfåglarna i de stora lundekolonierna för exempel.
Det var ju mitt nästa spörsmål, hur bor den?
Ja, den bor i gamla lundehule eller i bergsprecke i ure där de kommer sig och kan skjule reiret sitt.
Och den bryter sig nog om att det har varit någon där lite tidigt på sommaren.
Nej, så länge de första lejeborna har flytt sin väg så tror jag havsfåglarna får komma till och syns det är helt grejt.
Det är en smart taktik då.
Väldigt grejt.
Och den älskar ju då säkert mörketid också då. Men då är den kanske inte på land eller?
Ja, faktiskt. Alltså de som de har ganska lång rejtid. De lägger ju ett ägg, sånt som de flesta typiska sjöfåglarna gör. Ett ganska stort ägg i förhållande till kroppen sin som de brukar på väldigt länge. De brukar faktiskt i över 40 dagar rugetid faktiskt.
Och det är länge.
Det är över en månad de ligger och rugar på det ägget. Och när ungen kläcker så är de ofta i reire i cirka 70 dagar. Så de är faktiskt nästan 2 månader i reire efter kläckning. Så visst den här havsfåglen lägger ägget sitt i norr kanske i slutet av juli så är vi i slutet av august, september för den kläcke och så är vi i oktober, november för ungen flyr ut av det. Så det kan gott vara att det är enkelte havsval langs i Finnmark för exempel som där ungen förlater det när det närmar sig jul här i Norge.
Yes.
Då är det mörketid.
Då är det mörketid och ganska kallt.
Då är det kallt, ja.
Hvordan förhåller den sig till temperatur då?
Den blir ganska raskt. Det som sker är att de vuxna väger ju kanske 25-30 gram. Ungan lägger på sig väldigt fort hvis de får nog mat självklart. För föräldrarna delar ju på och mat så de får mat varje natt. De får inte mat om dagen för då tör inte föräldrarna att komma till det. Och det vill säga att var förälder brukar 2 dagar på att skaffa mat för att de byter på så att det kommer mora den ena natten och så kommer far nästa natt, ikke sant? Så har de 2 dagar på sig till att skaffa mat till ungen och då i löpet av jag tror faktiskt ungen är lika tung som föräldrarna bara efter någon vecka.
Okej.
Okay. Och så lägger den på sig mer och mer fett och det hjälper ju till både det är 2 funktioner till det fettet. Det är ju både för att hålla ungen varm, ni isolerar ju. Och det andra ting att det har en buffer visst det blir dålig väder, visst det blir storm och sånt eller andra grunder till att föräldrarna inte klarar att komma i land med mat så kan de sylta. Faktiskt, hvis de har grejt med fett så läste jag det att de kan sylta en 4 upp till 4 dagar utan att det går ut över växt eller något som helst hos de ungan. Och visst föräldrarna blir borta längre än 4 dagar så har de en sån speciell ting där de sätter ner kroppstemperaturen och metabolismen och går i en slags halvdvaletillstånd. Men de väntar bara på att få mat från föräldrarna.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja, de har otroligt massa tillpassningar till det här livet med att ha det röft och inte vara helt säker på om du får mat eller inte får mat. Så det är... Och så, lika för de börjar fly den sista uka, så börjar de att gå ner i vikt och förbränna fettet sett så att de kan klara och lätta rätt och slett. För att när de är nästan dubbelt så tung som föräldrarna så är det inte nödvändigtvis speciellt flyhuddykt.
Så den sitter och är en liten tjukas inne i reire, men sen väntar på att bli stor, eller vuxen nog då
rätt och
klara och fly.
Rätt och slett.
Ja, det är ganska, det gör mycket kul ting med sig.
Ja, det är en väldigt morsom ful.
Du har jo vært veldig inn på det nå, men hvordan nabolag og familieforhold har de? Lever de I par, eller?
Vi tror de lever I stort sett samme par. Og det her jo en fugl som, den eldste fuglen som på basis av ringmerking og sånn, så det vel rundt en 30 år.
Ok.
Og det vil bety at de sannsynligvis kan bli både 40 og kanskje, hvem vet, kanskje 50 år, så det blir det voksne fugler. De jo, selv om de en bitteliten pip-pip, så kan de bli skikkelig gammel. Og vi tror de lever i stort sett samme par da. Så det klart, en forelder kan bli borte på havet eller ting skjer, så da bytter de jo selvfølgelig. Men vi tror det samme par, men vi vet ikke så veldig mye om akkurat det.
Men fær de I lag hele tiden da? Det jo noen sjøfler da, som har avstandsforhold, og, skal du si.
Ja, det vet vi vel egentlig heller ikke så veldig mye om. Så det jo litt det prosjektet som jeg og min kollega Børge Mo fra Nina har fikk koblet oss på for noen år siden. For det jo ganske mange som har jobbet med ringmerking av havsvale. Og så har han en liten sånn storebror I Norge som heter Stormsvale, men den kan vi snakke om en annen gang. Ja. Den litt større, men den ganske lik.
Ok.
Og da fanger man dem med sånne mistnett, sånne nett man setter opp, og så spiller man av lyd, og så får man I nærhet av hekket, der man tror de hekker da. For det jo ikke så lett å finne ut akkurat hvor de hekker, for de forsvinner bare ned I ura et sted. Og det jo mørkt. Så det ikke den letteste.
Det ikke så lett å være forsker.
Nei, akkurat den arten kan være litt lur å jobbe med. Men I hvert fall, det en gjeng fra Nord Universitet som har jobbet på Sklinna I mange år med ringmerking av havsvall år etter år etter år, og den fikk vi lov til å koble oss på 2018, tror jeg vi startet, for å putte på sånne bitte små lysloggere først på som en slags ryggsekk hadde vi ett år, vi testet ut det 2 år, Og nå har vi testet ut enda mindre loggere som sitter på ringen på foten til fuglen.
Oi, så små?
Bitte små. Jeg tror hele opplegget med både ring og den her lille loggeren mindre enn 1 gram, faktisk.
Det jo helt fantastisk.
Det er det.
Så de merker ikke så mye til det da, eller?
Nei, vi ganske sikre på at det ikke har noen stor betydning for dem, I det hele tatt.
Men forstod jeg det rett at dere spiller av en lokkelyd?
Ja, det er et triks for å få, og de har jo en ganske spesiell lyd. Du kan sikkert finne noen lyd av havsvalg og legge inn I podcasten her, for de høres ganske spesielle ut.
Klarer du å lage den lyden da?
Ikke på noen måte.
Ikke sjans. Men det en slags sånn plystrelyd, skal du si?
Nei, det en slags sånn, litt sånn mystisk romling, hørte jeg på å si.
Romling?
Det, altså, det høres nesten ut som en mye større fugl hvis du bare hører den lyden. Det jo sånn der myte på nordlandskysten, spesielt Lofoten, sånn, da kalte man det for en sånn trollfugl, for de hadde hørt bare den lyden I ura sent på høsten, og så hadde man knapt sett annet enn noen slags flaggermuslignende vesen som flagret inn, så de hadde jo veldig mye sånn myter rundt seg, og når man hører den lyden, så tenker man, ja, det kan få fantasien I gang, det absolutt.
Så de tenkte kanskje at det var en fugl, men at det var noe veldig rart.
Ja, det tror jeg.
For det kanskje ikke en helt logisk sammenheng mellom den lyden som I ura og den fuglen de møter ute på fiskebankene.
Nei, jeg vil tenke det. Det høres ikke ut som en fin liten sangfugl I hvert fall.
Men den ser jo ut som en fin liten sangfugl.
Den gjør det. Fiskere og sjøfolk ser jo havsvale over hele Atlanteren stort sett. Vi vet at den der, men vi vet jo at den hekker langs kysten av store deler av Europa, spesielt Nord-Europa. Men vi vet ikke hvordan de vandrer, hvor drar de, når de drar dem. Og det jo det vi håper å få svar på med de her loggerne. Men da må vi fange fuglene igjen. Et år eller 2 år etterpå, så må vi ta loggerne av fuglen, og så må vi analysere det i laben, da, eller på datamaskinen. Og da kan vi se sånn cirka hvordan vandringsruta deres har vært. Så det blir veldig spennende. Så nå skal vi faktisk ut I en tur I september for å prøve å få inn noen av, jeg tror vi satte på 15 loggere I fjor høst. Så det blir veldig spennende.
Men det sånn at de samme fuglene kommer tilbake til samme reier, eller?
Sannsynligvis så prøver de å finne seg, sånn som de fleste sjøfugler jo litt sånn at de har funnet seg et hjemsted eller en reierhylle, så prøver de å holde på den, for det så viktig for dem å på en måte være, både føle beskyttelsen og trygghet I forhold til å komme tilbake til det samme stedet.
Altså når dere lokker dem til dere med lyd, klarer dere da å på en måte følge dem tilbake til reier, eller?
Nei. När vi då släpper dem så flyr de ut I mörker och så sannsynligtvis tillbaka till den reirhyllan eller den reirgången sin då, men nej, det är inte så lätt. I vart fall inte där som vi jobbar, där är det lite oöversiktligt. Det kan vara andra platser längs kysten där det är lättare att finna reir och jag vet folk har byggt en slags rugekassa till dem och sånt, så det är nog möjligt för att göra det, men inte sånt som vi har gjort.
Då kunde jag satt på dem GPS eller något sånt där.
Ja, det hade ju varit selvfølgelig det allra bästa, men GPS är ju sånt som hela tiden ska ha kontakt med satelliter och sända signaler, då blir batteriet större och större och då är nog fuglen för liten rätt och slett. Det är större fuglar och dyr vi kan bruka GPS på. Sånt som vart för sånt som teknologin är nu då.
Batteriet väger mer än fuglen liksom.
Absolut, och det blir lite vanskligt.
Ja, nej, det är inte ideellt för någon som ska ut och fly på havet.
Inte det.
Kan mer än dock forska på när du är ute I fält?
Det är ju lite av vart. För exempel vi tar ju en bit liten fjärrprov och det kan vi bruka till att finna kön för exempel och köra genetik på. Vi kan också bruka de fjärrprövarna till att se på en del miljögifter som de kanske samlas upp. Eller vi vet ju att de aldrig sjöfulla har miljögifter i varierande grad. Och det vill ju vara avhängigt av hur de övervintrar. Om de övervintrar utanför Västafrika för exempel så får de en typ av miljögifter. Men på andra sidan av Atlanten så är det andra typer av miljögifter som de kan få I sig. Då. Så det kan vi finna ut bara med en liten fjärr faktiskt.
Ja, så då kan du ju bruka det till att finna ut hur den har varit då, rätt och slett,
eller? Ja, på sikt så är det en måte att finna ut sådana ting på.
Ja, vi har ett fast spørsmål I den podcasten här som är hur går det med din art I norsk natur?
Ja.
Skalan där I den podcasten här då går från 1 till 10 där 1 är skickligt dålig nästan utryddad och 10 är jättebra, kunde jag gått bättre. Hur vill du placera havsvalen där?
Problemet med havsvalen är att man får ju liksom inte tält havsvalen I och med att det är ganska mörkt och vi vet stort sett lite om hur de häcker men de kan häcka många platser som vi inte har översikt över I det hela tatt för det är ju inte då folk är ute och letar I sjöfullkolonien det är ju då havsvalen är där så vi antar att den är relativt stabil att det går ganska grejt så jag vill kanske se si, I och med att vi har lite osäkerhet och inte vet så mycket så kanske vi ses 7 då.
Ja, men det är ju ganska bra.
Ja, jag vill säga si det. Alltså det är bättre än väldigt många andra sjöfull I vart fall.
Ja, det är ju verkligen övre skikt också av alla de tingarna jag snackar om I podcasten här faktiskt.
Men nu är jag optimist där utåt. Ja. Det kan ju vara det. Da.
Men det är inte lite bra för en forskare att vara optimist.
Absolut. Speciellt när man ser så mycket som går fel vägen så är det ju väldigt grejt att ha ett optimistiskt grundsinne.
Ja, och så är det ju hyggligt att ha en art som det faktiskt går ganska bra med. Da.
Ja, hvertfall som vi hoppas och tror det går bra med. Absolut. Men jag vet inte om det är havsvalen, men det är I hvert fall av de där havsvalefamiljen så har det ju varit för exempel sånt som utanför kysten av USA och Kanada. Där har de sådana stora oljeplattformar och gasplattformar där de har en sån svär flamme som står på om natta. Och det har varit vist att väldigt mycket av de små sjöfuglarna och stormfuglarna bara rätt och slett flyger in I flammen och blir dräpt av gasflamme på oljeplattformen.
Kaj, alla dagar? Varför gör de det?
De tilltrekkes ljus då. Selv om de är lite räddlys så har de en märklig tilltrekning till då. Så de flyr mot det. De kan ju vara att de tänker att det är en matkilde eller ett eller sånt. Så att det går ganska mycket sjöfull och speciellt I små sjöfullan i de gasflammarna. Så det är ju inte, den är ju inte utan trusslar men samtidigt så ser det relativt stabilt ut som man har skönt det. Här på I Europa.
Och hvis det sånn at de har andre måser, for eksempel, som fiender,
ja.
Så er det jo en del måsarter det går litt dårlig med, da.
Ja, da, det kan jo faktisk...
det var en litt sånn trist måte å se det på.
Ja, faktisk.
Det. Men det kan jo kanskje være en liten fordel for havsvalen, da.
Kanskje det. Kanskje den plutselig begynner å dukke opp på dagtid også, etter hvert, hvis måsen blir borte.
Ja, sånn, ja. Uff. Ja, jeg jo egentlig optimist, men nå var det litt sånn lame. Nei, da vi får sats på at den får, det virker jo som den har en ganske god taktikk.
Det har funket I sannsynligvis mange 100 000 år, kanskje mer, også, sånn at den nok ikke helt borte vekk den der.
Nei, og du var jo litt inn på det, men hva det dere håper Eller hva, har du lyst til å finne ut mer om havsvalen nå etter hvert?
Det jo litt det her, vi venter jo veldig på det her med trekk. Og for eksempel når vi, hvis vi kan ha samme individer hvert år og se om det går til samme område hver vinter, eller om det kan være litt mer sånn at den flytter litt rundt omkring. Og veldig spennende å se når de kommer tilbake til nord da. Er det når det blir mørkt, eller kommer de tidligere? Og er de bare ute i havet og venter litt til forholdene blir bra? Eller kommer de liksom bare fra langt sørfra, og så bare rett på reirplassen fra i fjor, og finner forhåpentligvis partneren? Så det veldig mange spennende spørsmål.
Det jo fascinerende at dere ikke vet det fra før.
Ja.
Fordi med de fleste fuglene, så sånne type ting har man jo fått ganske god kontroll på.
Ja da. Det har vært noen sånne små loggerstudier fra Middelhavet, for der hekker de også. En litt annen underart, men det er havsvalet det også. De beveger seg ikke så voldsomt langt på vinteren. De går ofte, enten holder de seg i Middelhavet hele vinteren, eller så bare drar de litt utenfor Afrikakysten, eller Spania, Portugal på vinteren. Men vi tror nok at de havsvalene som er her beveger seg over mye større områder.
Ok, hvorfor det?
Jo, for de er lenger nord, og vi vet også at man ser havsvaler langs hele Atlanterhavet, så det...
Noen sted må de komme fra, liksom.
Noen sted må de komme fra.
Hvis man har lyst til å se havsvalet, hvordan, hvis jeg da for eksempel har lyst til å, har du noen tips til hvordan man kan få øye på
det? Jo, jeg tror det safeste, for den ble først konstatert første gang hekkene i Norge, var det vel i 1961, tror jeg, og det var på Røst i Lofoten. Og så, det vel sannsynligvis den plassen som vi vet om nå med flest hekkende havsvalepar. Så hvis man drar til Røst og setter seg i ura der sånn i august-september, og lar det bli mørkt og sånn, så skal du ikke se bort fra at du har en relativt bra sjanse for å få sett havsvalet da.
Ja, man må ha ganske godt nattsyn da.
Godt nattsyn, eller... båt. Hvis du kommer deg ut til sjøs utenfor Lofoten, så har du også sikkert god sjans på dagtid.
Ja, og hvis du fesker litt fisk, kanskje, og hiver til, så det kanskje vil, den kan dokkes fram.
Jeg tipper litt lever og sånt, det er nok snadder.
Det er tips for dem som har lyst til det, da. Og det man kan kanskje ikke gjøre så mye gærlig heller, hvis man...
Nei, jeg tror ikke det. Fugler flyr jo, i hvert fall hvis du... En ting er jo å sitte selvfølgelig og forstyrre fuglen midt på natta, hvis du har flombelysning med det, og sette deg i...
Litt ansvarlig må man faktisk være.
Litt greit kan det være. Men ute til havs, så kan man jo nyte alt av fugl som flyr rundt.
Så lenge det ikke kommer horda med folk, noen har lyst til å se på Norges mest mystiske fugl, som er erklært at den er.
Ja. Det går nok greit, tenker
jeg. Ja, det er bra. Vi har enda et fast spørsmål i denne podcasten her, og det er rett og slett, hva er din favorittart eller favorittting i naturen?
Ja, det var jo et... jeg må jo nesten si havsvale da.
Ja, du går rett for den,
ja. Jeg går rett på den, ja, jeg gjør det.
Ja, for du forsker jo på en del andre ting også.
Ja da.
Men av alle de tingene så er det havsvalet som...
Ja, den har fascinert, den har det, virkelig.
Og du har tenkt å fortsette å forske på den en stund fremover, ikke
sant? Vi håper veldig vi får mulighet til det, ja.
Da håper jeg at når dere begynner å vite litt mer om hvor den fær og sånne ting, at du kanskje vil komme tilbake og fortelle om det.
Ja, mer enn gjerne.
Kjempefint. Tusen takk for at du ville være med i podcasten.
Bare hyggelig.
Podcasten naturligvis blir laget av Norsk institutt for naturforskning. Tusen takk igjen til Svein Are Hansen, og navnet mitt er Juliet Landrø. Hvis du har noe ønsker til podcasten her, så må du gjerne sende meg et hint. Og hvis du lurer på noe om naturen, kan du sende spørsmålet ditt til serien Spør en naturforsker. Mailadressa er natur@nina.no.